Vær så god og sitt. Det är ju känns som man har hela paketet som pastor idag med det där dop och parentation och också predika. Men vill ändå, det är ju också en risk om man har predikat på nästan en månad. Man har en tendens att bli mer radikal ju längre tiden går. När man inte får predika så om ni vill ha radikala predikningar så ska inte jag predika så ofta. Tycker ni för jobbigt så då ska ni sätta in mig lite oftare. Vet inte, det är jag själv som sätter in mig själv när jag tänker på saker. Men vi ska läsa Jesu namn. Vi är inne i den här serien, den jag fått som gåva. Jesu gåva. Och vi ska läsa en välkänd text från Lukas 10, 25 och framåt. Så står det så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: Vad står det i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus svarade honom: Du har svarat rätt. Gör det, så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. Och på samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gick till värdshusvärden och sa: Sköt om honom och kostade mer ska betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Titeln på dagens predikan tror jag satt i stil med: Gå du och gör som han. Och jag tänker så här, att oavsett vad världen försöker säga, alltså de som inte delar vår tro, mainstream, vad man ska kalla det, så tycker jag mig se ett stigande intresse för de andliga frågorna. Jag tycker inte att det är inte svårt att hitta människor som är intresserade att höra om den kristna trons hemligheter. Människan vill både veta meningen med livet, men hon vill också förbli odödlig och ung för evigt. Och intresset för att kristendomen trots allt kan vara sann tycker jag mig har vuxit sista tiden. Samma fråga som har funnits sedan skapelsen. Ormen sa till kvinnan: Du ska visst inte dö. Jesus fick frågan, tror jag, 19 gånger i olika former i Nya Testamentet: Hur ska jag få evigt liv? Det finns på något sätt en längtan inom oss att vi vill egentligen inte dö. Vi vill inte att det här ska vara allt vi har här på jorden. Så det finns en efterfrågan där ute bland folket att finna meningen med livet. Och det finns alltså enligt mig en stor skara med människor som just nu är där ute och längtar efter att få erfara det på nyttfödda livet. Kanske som Daniela fått vara med om. Hon har funnit någonting som kanske år av kanske svårigheter och prövningar där ledde till att kanske trots allt kan finnas någonting som kan rädda mig. Och också fann att det räddade henne. Frågan som jag ställer dig idag: är du tillräckligt berörd för att besvara människornas längtan där ute? Gå ut du och gör som han. Denna text innehåller ganska mycket dynamit. När jag var ung fanns det både mattbomber och kinabomber och kanonslag. Men trodde jag för ljud det här så... Det går lite lugnare till. Det fanns häxpipor och allt möjligt och som smallar på. Men här texten innehåller ganska mycket dynamit och kinabomber. Historien om den barmhärtige samariten, den uppstod genom att en laglärd, alltså en som kunde Bibeln utan till. Om du ska vara laglärd på den tiden, du ska kunna Toran nästan bokstav efter bokstav. Och han fick frågan, vem är hans nästa? Det var den frågan Jesus, eller han frågade Jesus, vem är då min nästa? Han kunde ju svara på Jesus egen fråga, vad ska jag göra för att få evigt liv? Den svaret hade han redan, den teorin hade han. Men ändå så visste han inte riktigt svaret på hela frågan, vem är då min nästa? Och därav berättar Jesus då den här ganska välkända, dramatiska historien. Och där har jag då fyra enkla punkter som vanligt. Och nummer ett, vem är din nästa? I texten så ser vi att en man gick på en farlig rutt och råkade ut för rövare. Sträcka under i din bibel, som ingen av er har med, ordet råkade. Alltså, livet händer ju när man minst anar det, så råkar vi ut för livet. Inte hade ju mannen planerat att han ska gå ut och bli misshandlad halvt i döds. Han hade inte satt det på en notis. 14.00 rövaranfall. Nej, så var det inte. Han har tänkt att nu ska han bege sig till Jeriko. Det var en höjdskillnad på ungefär 1000 meter. För ganska så svettigt strapats. Att vandra längs. Men där råkar han ut för rövare som hoppar på honom, misshandlar honom så han håller på att dö där. Jag minns dagen då jag blir kontaktad av en person. Jag måste se hur åhörarna, om de klarar av den här historien, kanske jag censurerar den lite. Men jag blev kontaktad av en person som ville att jag skulle be för henne. Och bönefrågan låg i den stilen med att jag ska just gå ut på gatan och sälja mig själv. Och hur svarar man när man får en sån fråga? Jag tänker att jag visste inte vad man skulle säga. Man liksom, oj. När livet på något sätt har inte bara, man är inte i dödsskuggans dal utan man är nere i dödens dal. Det på något sätt allt hopp har försvunnit ut och med min sätt att personen inte hade ätit på 3 dygn och hade övernattat i någon sopcontainer i en annan stad i ett annat land. Och då tänker man, ja, man måste ringa en pastor i alla fall och se om pastorn kan be för mig. Och jag harklar nu några stavelser dit att kanske jag kan göra någonting annat. Jag fick en utskällning för personen sa till mig, det var inte det jag sa till dig om. Jag sa, kan du be för mig? Vem är min nästa? Är den här personen min nästa? Som Jesus och Gud befallde att vi ska älska. Att vilja hon ha förbön och beskydd av Gud, är det inte min plikt att be? Klart inte jag tyckte det var någon bra idé. Men om en person också i den stunden räcker sig till Herren, vem är jag då att blockera vägen till Herren? Vem är min nästa? Vem är din nästa? En människa slagen av livet och på botten av den djupaste av avgrunder. En plats som är bebodd av människor av de olika slagen. Det är min nästa. Jag tänker på Saltarens ord som klingar så vackert i psalm 139. Att bädda jag åt mig dödsriket, är du där? Att oavsett hur mörkt och på något sätt konkursen viskar mitt namn på andra sidan dörren, så finns det inget mörker som är för mörkt. Inget djup för djupt, att inte Herren med sin mäktiga, allsmäktiga hand kan gripa tag i mig och dra upp mig därifrån. Och om Gud är så allsmäktig, vem är jag då att stå i vägen? för att på något sätt hindra att Gud kan nå människor. Paulus säger i Romarbrevet 8 att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag tror och lever med övertygelsen om att det finns en utsträckt allsmäktig hand som just nu är utsträckt till människor i nöd. Vem är din nästa? Det ska vi fundera på. För jag vet hur svårt det är. Inte så lätt bara att älska sin nästa hela tiden. Man vill både skälla ut dem och tillrättavisa dem och tycka att de får skylla sig själv. Men inte alltid rätta vägen att gå. För jag tänker på punkt 2. Så krävs det mod att vara fruktbärande. Det är inte bara så där. Man skulle vilja att det bara är så där att frukten ploppar fram och melonerna flyger till höger och vänster. Nej, jag tror att skall vi, vad sa missionsbefallningen? Gå ut. Ut och gör alla folk till lärjungar. Det krävs alltså ett steg av rörelse där vi på något sätt lyfter på våra små grå, eller vilka färger vi nu har på våra ben, och så transporterar vi oss ut till människorna. Det är där de finns. Vi har vissa modiga exempel som Daniela, men där hade ju Pö och många andra sått in i hennes liv i år tidigare. Folk har sträckt ut sin hand och gjort insatser. Men jag tror att det krävs mod att vara fruktbärande. Och jag är alltid nervös. Och älskar det lika mycket som jag är nervös och tycker det är jobbigt på samma gång. När jag får ett tilltal från Gud till en okänd människa. Minns en gång jag satt på ett café här i stan med en tvivlare. Och så fick jag bara en sån känsla för mig. Jag ska i frimodighet lägga min hand på personen. Och be för och överbevisa personen att Jesus finns. Och jag var lite knepigt och nervös där på detta café. Och jag var inte egentligen så frimodig att jag satt handen på mig. Jag frågade, okej, att jag rör mig min fot vid dig. Där under bordet. Ja, men hon såg lite konstigt på mig. Sa, men det kan du göra. Så gjorde det. Fotpåläggning kallas det. Och så satte foten där under bordet halvdolt. Och så bad man kan ju be på olika sätt. Men jag bad så snabbt. Jesus visa dig. Det var några långa 2 timmars bönemöten där. En kort, kraftig bön. Och jag var lite nervös och hjärta bulta. Och så var jag 2 månader senare, eller var det 1,5 månad senare, hur människan möter Gud på ett möte. Någonstans längs med resan, när människor kommer till tro på Gud, så tycks det vara någon människa som behöver någon gång vara lite modig. Gör en liten dumhet, en salig dumhet. Du kanske är nervös, du känner att du ska behöva tala med en arbetskollega. Och så hjärtabultar, så vågar du inte riktigt göra det. Du kanske tänker på någon nu som du skulle vilja ha hit i påsken. Och så vågar du inte riktigt göra det. Ja, men det krävs mod att vara fruktbärande. Ja, men Jesus, Petrus gick inte på vattnet förrän han steg ut ur båten. Jesus sa kom. Och så gick han iväg. Och vi känner historien. Det krävs mod att vara fruktbärande. Det står ett av, jag tror det är bland de första 100 bibelverser jag memorerar, Hebreerbrevet 10:35. Kasta inte, vadå? Bort din frimodighet. Ni kan ju Bibeln. Kasta inte bort en frimodighet som vadå ger er stor lön. Men det tyder på att vi kan kasta bort den. Har du kvar din frimodighet? Eller finns den pulserande i ditt hjärta? Kasta inte bort er frimodighet. Vad säger Johannes 15, vers 16? att Gud har bestämt om dig att du ska gå ut, bära frukt. En sådan frukt som består. Än en gång har vi ordet ut. Gå ut. Ibland är kristenhetens stora utmaning att vi aldrig går ut. Nej, vi ska gå ut och bära frukt. En frukt som består. För om Gud har bestämt det om dig, hur kan du stå emot Gud? Jag och min dotter brukar ha armbrytning som vår kvällsritual. Hon tror alltid att hon vinner. Pappa, gör allt du kan nu. Ja. Och fortsättningsvis, hon blir väl en bodybuilder någon gång av henne också, men fortsättningsvis vinner jag. Men det är också när vi ska bryta arm med Gud, du vinner aldrig. Du måste försöka dig på den striden. Som Gud har bestämt om dig att du ska vara fruktbärande, så hindret från att du ska vara det är att du inte går ut. Du kanske blir bekväm av dig. En så kallad kristen soffpotatis. Och nu är det dags att plocka upp potatisen nu. Gör någonting av det, tänker jag. För jag tror vi många gånger brister vi där. Vi går inte ut. Vi behöver observera i texten. Det var inte bara den olyckliga mannen som gick på den farliga vägen. Där fanns ju både prästen, leviten och samarien och säkert många andra också, inklusive rövarna. Det krävs många gånger mod att gå ut. Det krävs mod att predika evangelium. Det är inte lätt att vara överlåten kristen 2024. Men det har aldrig varit lätt. Jag menar, de brände upp kristna ganska tidigt där, 60-talet. Hört historier från trosyskon i Kina och i del historier från Filippinerna också via Andreas och andra saker där människor betalar ett pris för att vara kristen. Vårt pris är att vi ska bubbla upp ur utan vår kristna ubåt och börja lite väsen av oss. Och det krävs mod. Det krävs mod att vara kristen, tror jag, 2024, men det är också fullt möjligt naturligtvis genom den heliga ande. Vi kan få utstå förlöjligande. Vi kan få höra att vi är gammaldags. Vi kan tycka att ni tror på sagor som är Bibeln. Men jag har märkt att de kristna som lever ut sin tro och är stolt över den får oftast mycket mer respekt bland medmänniskorna än just de som lever som ubåtar. Och ingen knappt vet om de är kristna eller inte. Vad säger Jesus? Om ni inför människorna bekänner mig inför fadern, så också jag bekänner honom när jag kommer med mina änglar. Så säger skriften. Det är inte jag som säger det. Jag tänker då, det är inte så farligt att vara kristen, hör du. Det är ju roligt, tycker jag i alla fall. Annars skulle man inte vara det. Det finns bättre att göra en söndag kväll i så fall. Men jag tänker på Apostlagärningarna 2:47. Där det står om någon kristna. Att de var omtyckta av, vadå, allt folket. Det finns alltså en positiv bieffekt för din omgivning när du lever ut din tro. Inte är vi nu kristna för att vi är omtyckta, men jag menar, andens frukter är ju ganska positiva. Glädje, tålamod, frid, kärlek, generositet och så vidare. Vem vill inte ha det? Jag tänker, innan vi ser svaret på varför de var omtyckta, eller svaret vi ser varför de var omtyckta, det tror jag att de levde ut sin tro och höll den inte privat för sig själv. Minns Ulf Ekman sa i någon tidig predikan jag hörde, det finns ingen privat kristen tro. Jag tror inte det finns det heller. För den kristna tronen ska vara bekänd. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Jesus uppväckt honom från de döda, så skall du bli räddad. Det finns också kraften i den kristna oikomen, alltså den kristna gemenskapen, oikos. Där den kristna tron, jag tror inte går att leva ens privat kristen i din stuga upp i Isosjöde. Nej, den kristna tron får liv i gemenskapen. Vad säger Efesierbrevet? Jo, att vi tillsammans med de heliga ska förstå höjden, bredden och djupet. Ibland tror vi måste bli bättre på det där att finna styrkan tillsammans och leva ut tron tillsammans. För det tredje, börjar komma in i några kärnor här snart, att utan passion så blir det religion. Det finns väl få ställen i Bibeln som summerar just det Guds ordet, att det vill se barmhärtighet och inte offer, mer än den här händelsen i texten. Vi har en döende man som orättvist har blivit drabbad av livets svåra stormar. Förbi den här mannen går inte bara en utan två män, och inte vilka män som helst, en doktor i teologi och en annan allmänt helig man. Nu går de förbi mannen en efter en. Båda har nu möjlighet att leva ut sin tro. Det på något sätt placeras framför dem. Det är en himmelska pilar som bara pekar hitåt. Nu har du chansen att leva ut din tro. Vi ser den första. Han gör som vi många gånger gör när vi möter på människor som har utmaningar. Han går över till andra sidan vägen och går förbi. Den andra mannen, och här är det ibland lite roligt att läsa lite grekiska för man får lite större djup i texten. Den andra mannen, så står det att han kommer fram, och ser du grundtexten i grekiskan, att han stannar upp och tittar en längre stund på mannen. Så han ser honom och börjar titta på honom. Och sen han tittar på honom en god stund, så traskar han vidare. Utan passion så blir det religion. Vi ska minnas att älska sin nästa, det var ett bud från Gamla testamentet. Det var ingenting som Jesus där kom på. Då vi läser den här texten så är vi snabba att döma ut dessa två människor. Men tänk nu på vilka ursäkter de kunde ha. Jag kommer nu på några så här. Jag kan ju också bli anfallen om jag börjar hjälpa honom att stanna upp där. Jag är på väg på jobbet. Jag har bråttom hem. Jag ska hem till min familj. Han får nog skylla sig själv om han tog den här farliga vägen. Jag kanske ändå inte kan rädda. Jag kan ju inte göra någon skillnad där. Vad spelar för roll om jag försöker rädda honom? Eller kanske vår favorit. Jag ska be för honom. Han har inte bett mig om hjälp. Vet du vad första tecknet på att du har blivit religiös är? Ursäkter. Pastorns favorit. Vi har snart påsk. Vi behöver lite städhjälp här nu. Ursäkter. Jag tror att Jesus är så extremt trött på våra ursäkter. Jag menar, Adam föll. Vad gör han när Gud kommer? Var är du, Adam? Han gömmer sig där i busken. Kvinnan du gav mig. Ursäkta. De här männen kunde ha vilka, eller de här heliga männen kunde ha vissa ursäkter som helst. Och vi själva behöver de här ursäkterna många gånger för att rättfärdiga vår illvilja att hjälpa våra medmänniskor. Vi skjuter ansvaret ifrån oss. Och lyssna, men får bli lite jobbig med dig. Och våra ursäkter blir vår avgud. Be att Gud förbarma sig över ditt hjärta. Så det inte är hårt nästa gång du går förbi någon som behöver din hjälp. Tänk på den rike mannen och Lazarus i Lukas. Det står att den rike mannen, det står att om honom står det så här, att han levde varje dag i lyx. Och står det att vid hans port så fanns den här Lazarus. Han var full med sår. Och så att han önskade att få äta sig mätt på smulorna som föll från bordet. Men ingen gav honom något. Och så det var inte så att det hände en gång. Utan varje dag hade vi en man som levde överflöd, och vid hans port hade vi en sjuk Lazarus. Så varje dag hade han en möjlighet att göra en insats, att hjälpa till, att älska sin nästa. Han gjorde aldrig något. Och vi kan historien. Om inte ni kan den så slutade det med att den rike mannen får ner till det brinnande Gehenna. Medan Lazarus får upp och satt med Abraham själv vid bordet. Så jag tänker så här, vi måste vara på vakt med våra hjärtan. Att inte våra hjärtan slutar pulsera Guds kärlek för våra medmänniskor. Johannes 3:17, första brevet, så säger att om någon har jordiska till egodelar men ser sin broder lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli? Eller stänger sitt hjärta för honom. Hur kan Guds kärlek förbli i honom? Skulle du gå förbi Lazarus? Skulle du få gå förbi den blodige, smutsige, han är ju naken också, mannen? Trots att du kanske har ett möte som börjar om 15 minuter. Vad är viktigare? Ibland behöver vi igen bara Jesus. Låt oss få ett evighetsperspektiv. Ibland tänker jag att vi på något sätt monterar ner Guds perspektiv till vår egen lilla värld. Och så glömmer vi bort att Guds tankar är mycket högre än våra tankar. Men svaret på det här då i sista punkten. Det är att din gudomliga omsorg, den förvandlar världen. Och det intressanta blir då Jesus säger att vi ska älska vår nästa. Så det är inte en krystad Filemon-kärlek eller en Eros-kärlek, utan det är det grekiska ordet agapet-kärlek. Och hur får vi tag på den? Jo, det får inte tag på den, utan det är bara Gud som ger oss den. Och känner du att du har tappat den första kärleken, ja, men du måste ju på nytt bara bli fylld av Guds kärlek. Den kärleken som enbart kan komma från Gud. Så då Jesus talar om att vi ska älska vår nästa, så handlar det om att ge vidare den kärleken som du redan har fått från Gud. Och samtidigt så är det otroliga historier man hör från människor. Vad betydelsen i vad andra människor har gjort för dem har haft för deras eviga status. Jag har sagt det så många gånger hur betydelsefullt det var att Rasmus Forsman en gång kom fram till mig på ett café i Vasa 1998. En liten handling fick bli ett frö som sen blev att mitt liv blev räddat av Jesus. Jag tänker på Samarien. Så ser vi här en som verkligen går all in. Alltså. Det står att han var på genomresa. Han hade ett uppdrag. Han var på väg någonstans. Men han stannar upp. Han lägger all sin agenda på sidan. Det är både vin och det är olja. Och det är, han förbinder såren. Lägger honom på åsnan. För honom till ett värdshus. Betalar notan. Här är en sak som du kanske inte har tänkt på när du läst texten. Notan som mannen betalar täckte 2 månaders vistelse på värdshuset. Och det står om honom, om det inte räcker så kommer jag tillbaka. Du vet, när Gud gör någonting med dig så gör han någonting långsiktigt. Han gör inte en sån punktinsats. Nej, han gör någonting som tar med dig på en resa som räcker hela livet. Denna samarien som gjorde den insatsen för den judiska mannen. Ska vi minnas att judarna, de tyckte inte riktigt bra om de här samarierna. De föraktade dem. Såg dem egentligen som ett hedna folk. Så de hade egentligen ingen orsak att göra någonting för den här mannen. Varför ska jag bry mig om en man som egentligen inte tycker om mig? Men det är evangelium, hörru, kära vän. Vi vill göra allt, vi vill göra Guds gärningar för precis varenda människa. När du har blivit född på nytt så gör vi en skillnad på folk. Alla är värda att älska in till Jesus. Och älskar du inte alla människor idag, ja men då ska du börja bli fylld med den heliga ande. Omvänd dig. För Jesu väg är den vägen. Att när vi älskar, varför? Jo, för att han först har älskat oss. det fantastiska i Guds evangelium. Jag lever med den fulla övertygelsen att den tid vi lägger ner, de resurser vi satsar på våra medmänniskor, det är saker vi aldrig kommer att ångra. När du sitter ner med någon, tar hand om kanske någon stackars småbarnsförälder som inte har haft en hel sömnig natt på, en hel natt med sömn på kanske ett år. Och du ringer till den personen och säger, men jag kan ta en gång i månaden. Då såg du ner Guds kärlek i en situation. Du kanske ser någon som inte haft, som du bara vet, den här människan har inte kunnat vara på en semesterresa någonsin i hela livet. Och så får du bara för dig, ja, men jag lägger ner min egen semester och skickar iväg dem istället. Jag har hört en sån historia här i församlingen. Kom en man till mig för kanske måste över 10 år sedan. Och han sa, han har sagt till sin familj, i år så far inte vi på en egen semester. Vi tar den pengen vi ska satsa på semestern, så köper vi in var 8 eller 10 nya cyklar som vi ger till de fattiga i Vasa. Du såg ner små, små gärningar. En semesterresa, jag har varit på en x antal sådana. Du minns dem och du är glad över dem. Men jag tänker så här, när man får se en liten, ett stort människa bli förvandlat, så väger alla semesterresor väldigt lätt mot att få se ett förvandlat evigt liv. För en vecka sedan, lite på oss, var vi på begravning. En del här, jag och Lilan bland annat här från församlingen. Barbro Grönros begravning. Och det berörde mig mycket på den begravningen. Bland annat så var Barbro en sån person, så hon tillät inte att man fick aldrig prata ett negativt ord om någon människa i hennes närhet. Och det var många andra fina saker med henne, men det som kanske berörde mig mest den dagen, det var när familjen lyfte fram en för mig obekant äldre dam. Och de berättade att den här kvinnan under 2 års tid tog hand om Barbro där hemma, så att Kenneth, maken, fick fortsätta vara ute och predika och tjäna Herren. 2 år. Och hon var säkert över 70, måste ju närmare 80 år, den här damen. Och jag tänkte att vilken insats för Guds rike. Och så hör jag efteråt när hon går fram och lite stycken nästan, hon lite skäms över att hon har blivit så offentligt upphöjd där bland människorna. Säger hon att, du ska veta Kenneth, för mig var det bara en glädje. Och det är så, kära vänner, när du gör insatser för dina medmänniskor, det ger tillbaka glädje för den andens frukt. Kanske du idag är här som ska vi satsa lite mera på dina medmänniskor. Och be till Herren att han får beröra ditt hjärta. Det är en oerhörd avkastning att satsa på sina medmänniskor. Och jag vet att det finns många här i salen som lever sina liv på det sättet hela tiden. Men kanske du finns här som behöver få ditt hjärta berört, så du inte längre går förbi den misshandlade, halvdöde mannen. Det står om Samarien att han kom till platsen, såg mannen, förbarmade sig över honom. Ett tecken på att Guds kärlek har nått våra hjärtan, att vi börjar förbarma oss över de människor som vi har runt omkring oss. Ska vi be och gå in i avslutningen av gudstjänsten. Jag på känner att det finns 2 sorters människor på det här mötet. Säkert finns det flera, men 2 som jag har på mitt hjärta. Jag tror vi har en del halvdöda, alltså ursäkta uttrycken, vi har en del människor som känner sig som den här misshandlade mannen. Du bara tänker, alla människor har gått förbi mig hela tiden. Ingen ser mig. Till och med de jag hade förväntat mig på, till och med kyrkan har gått förbi mig. Struntat i mig. Och så kanske du finns där inne också som du bara går förbi människor. Båda 2 ytterligheter. Du kanske har blivit som den här hemmavarade sonen i den liknelsen om den förlorade sonen. Den här sonen kommer hem. Sonen kommer hem, så blir det ju fest. Ni känner till historien. Men sen brorsan då, han är ju arg. Och så vägrar han gå med i den här festen. pappan kommer ut och försöker övertala honom. Och så börjar han ha sådana konstiga utsagor att han aldrig fått en skilling. Och det är väldigt märkligt uttalande, för det står i början av texten att fadern delade arvet mellan de båda. Han hade ju allt. Men jag tänker ibland när inte Gud har fått röra våra hjärtan, då blir vi lite som en son. Vi är lite arga. Vi kan inte glädja oss. Och vi bryr oss inte om de här människorna som finns i vår omgivning. Vi har i den här församlingen en sån sak att vi kallas förbönare. Det betyder att vi har människor, erfarna, duktiga människor som står här framme. Och vill man på något sätt känna att Gud har rört vid mig, ska man gå fram till en sån person. Man kanske vill prata bara, eller vill någon be för den. Så ber vi en enkel bön, men vi har en stor Gud som vi tror svarar på våra böner. Så vi börjar lovsjunga. Och vi ber tillsammans. Ska de som är vital som före bedjare komma hit fram. Och medan vi sjunger så får du komma hit fram. Vare sig du känner dig att du är den halvdöde mannen som ligger på vägen och ingen har brytt sig om dig någonsin. Eller du kanske känner att ditt hjärta skulle behöva bli lite mer berört. Lite mer älskande för dina medmänniskor. Det är lika viktig bön, hör du. Ett har jag emot dig, säger Jesus i Uppenbarelseboken 2:4. Där du har övergivit din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har kommit. Och vänd om tillbaka. Vi ber. Tack Jesus. Nu vill jag bara specifikt be för de här två kategorierna av människor här. Jag vill be för dem som känner sig som de här som har råkat ut för livets fasor, för svårigheter.